Vi befinner oss mitt i en predikoserie som på engelska heter The Seven Basic Commands of Jesus Christ. Alltså Jesu sju befallningar. Och det är en missionär som heter George Patterson som sorterat in hela NT:s instruktioner till oss som vill följa Jesus i sju kategorier. Och vår pastor Mattias Everborn, han har börjat och predikat om två av de här ämnena. Det första är omvänd er och tro på budskapet. Och det andra har varit livet med anden. Och jag ska prata om vikten av att fira gudstjänst och nattvard tillsammans. Jag kommer göra lite annorlunda än vanligt. Och det beror faktiskt på att när jag har läst lite så här skrifter och så här, och läst Bibeln kring det här, så tänkte jag att vi ska vara lite mer delaktiga. Och ett sätt att vara delaktiga i predikan är att jag kommer bryta efter respektive punkt. Jag har fyra punkter. Och då kan man be er sätta er två och två eller tre och tre och reflektera över en frågeställning jag kommer tala om, lägga upp på skärmen här. Och eftersom jag gör så också, så kommer det inte bli någon sån här känslosam och karismatisk predikan, bara så ni vet det. Utan jag, som gör att man kanske vill ge sig hän till Jesus i eftermötet. Nej, utan idag vill jag att ni funderar och reflekterar istället. Är ni med på det? Då kör vi. Låt oss be tillsammans. Tack Jesus för att vi får komma tillsammans och fira gudstjänst som församling och som ditt folk. Och jag ber här idag att vi ska få lyssna på dig och tillsammans fundera på vad gudstjänst och nattvard och vad församling innebär för oss. Låt allt som inte är från dig försvinna, utan låt bara det som kommer från dig komma ut här idag, Jesus. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Så här också, i och med att vi och Berit kommer prata lite mellan punkterna, så kommer det hålla på lite längre, bara så ni vet det. Så ni kanske kommer be er efter två punkter att vi rör på oss lite så. Men jag kommer inte hålla på en timme, det lovar jag. Men jag kommer ta tiden från mig nu, så måste bryta ifall det blir för långt. Då ska vi se. Jag hittar tidtagaruret. Då så. Varför firar vi gudstjänst? Det är säkert ni, tror ni flesta av er funderat på det där. Och när jag leder mötet så är det ofta en fråga jag brukar ställa mig. Varför gör jag det här för? Och jag vill gärna finna ett syfte i en gudstjänst som jag känner liksom flödar in och påverkar alla delar av gudstjänsten. Och ett svar som jag får när jag funderar på varför vi firar gudstjänst, och det är ett ganska fattigt svar egentligen, men när vi går lite djupare i det så ser vi att det är ett ganska djupt svar. Och det är faktiskt, vi firar gudstjänst för att det har kristna alltid gjort. Vad menar jag då med det? Jo, jag tror att det beror på att de första kristna, de tog med sig den här traditionen ifrån sin judiska bakgrund. Och den här traditionen att fira gudstjänst varje vecka, det kommer vi hålla på med ända tills Jesus kommer tillbaka. Och de som var första kristna, som då hade en judisk bakgrund, de gjorde det för att de hade den här sabbatstanken med sju dagar och sen så firar man sabbat och går till synagogan. Och vi har bibliska kopplingar till det. Och redan så tidigt som i andra Mosebok, nu tror jag vi har bibelorden där uppe va? Så när Gud kallar Mose att leda sitt folk ut ur slaveriet, och det första Gud säger till Mose i princip är att ni ska fira gudstjänst. Alltså Gud svarade Mose, jag ska vara med dig och detta är tecknet som ska visa att det är jag som har sänt dig och du har fört folket ut ur Egypten. Förlåt. Och när du har fört folket ut ur Egypten ska ni hålla gudstjänst på detta berg. Tidigt så sa Gud, ni ska ju hålla gudstjänst. Och därför säger också Mose vidare till farao i andra Mosebok 5:1, säger Mose så här: släpp mitt folk. Nu ska vi se. Det är inte samma bibelord. Ja, vi säger, det är det va? Därefter gick Mose och Aaron till farao och sa: så säger Herren, Israels Gud, släpp mitt folk, så att de kan fira högtid i öknen till min ära. det är det första och viktigaste. Vi firar gudstjänst som en högtid till Guds ära. Vi kan ta nästa bild. Varför firar vi gudstjänst? Vi har andra punkt varför vi firar gudstjänst. Och det är att det är någonting vi gör tillsammans. Så vi vet ju att kristen tro, vår tro, den är ju självklart personlig, men den är inte privat. Och det hör vi ju i, först och främst hör vi det i trosbekännelsen som börjar med vi tror på, eller i Herrens bön. Fader vår, för mig som är född före 1972 då, och för er efter säger ju, ber ju vår fader. Och vi vet ju att kristen tro, det handlar faktiskt om plural, det handlar om vi. Det är svårt att vara kristen ensam. Möjligen kan man bli kristen i ensamhet, men jag tror att det är svårt att förbli det. Därför är det naturliga för en kristen att vara en del i en församling, och den församlingen möts till gudstjänst. Och här tror jag att utmaningen för många av oss är att göra oss beroende av andra. Det är svårt. Samtidigt är det här att göra sig beroende av andra en gåva till ett samhälle där så många hungrar efter gemenskap. Och att vi då kan bygga Guds rike tillsammans. Sen kan det självklart vara så att sjukdom eller andra saker gör att man inte kan komma på gudstjänst. Men då tycker jag att det är vår kallelse att söka upp dem som inte klarar det och komma med gudstjänstens gemenskap till dem som vill men inte kan vara med. Därför är det naturligt för en kristen att vara del i en församling, och den församlingen möts till gudstjänst. Tredje punkten. Ja, jag kan ta bilden igen. Jesus, han gick på möte han också. Trodde eller ej. Man brukar säga att goda ledare lever som de lär, och Jesus bekräftar det på många sätt. Även när det gäller att fira gudstjänst. I Lukas 4:16 står det så här. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Och för honom, för Jesus, som honom vi tror på, var det självklart en naturlig sak att fira gudstjänst. Och var det för att han har läst predikoturerna, tror ni? Vem som skulle predika? Tror ni det? Nej, det tror inte jag. Nej, Jesus behövde gå till gudstjänsten. Han behövde besöka synagogan. Och om Guds son behövde gå gudstjänsten, då tror jag att jag också behöver det. Fjärde punkten, så är det så här att judisk tradition är, och fortfarande är, livsmönstret med sabbat och olika religiösa fester något som man involverar hela familjen i. Och traditionen har gått från generation till generation. Och i Ordspråksboken, i kapitel 22, vers 6, så finns det ett väldigt klassiskt ord som står så här. Vänj den unge vid den väg han ska vandra, så viker han inte av från den när han blir gammal. Barn idag möts av mycket skräp. Jag tror att mina barn skulle säga att även vi vuxna möts av mycket skräp. Och allt går inte att skydda dem från sina föräldrar. Men det går att ge dem så mycket gott man kan. Och till detta hör såklart mötet med en god Gud, som vi berättar om här i gudstjänsten. Jag tror att våra barn, de snappar upp mer om Gud än vad vi tror. Och allt som sjungs och sägs, och mer än vi anar, tror jag det gör det. Och jag tror att det är ett gott startkapital på deras kristna liv. Dessutom, Gud talar till oss i gudstjänsten. Och Gud, han får väldigt många tillfällen i gudstjänsten att tala till oss. Genom bibelordet vi läser, genom bönen, lovsångerna, sångerna, predikan, nattvarden eller någon annan i församlingen som säger någonting. Och ibland så säger vi så här: jag fick något av Gud idag. Visst är det stort. Och det här är faktiskt, det finns inte så mycket i livet som kan mäta sig med det, att när Gud talar till oss och den uppbyggelse vi får i en gudstjänst. Sen tror jag, den sjätte punkten, jag tror att gudstjänsten blir bättre om du är med. Visst, vi går till gudstjänsten för vår egen skull, men inte bara därför. Vad vi gör på gudstjänsten, det påverkar oss andra. Någon kan bli glad att se dig. Att du är med kan vara en hjälp för någon att komma till tro eller tro mer. Alltså, det är lätt att glömma det där när vi alltid, ständigt frestas i att fråga, som man säger på engelska, what's in it for me? Vad kan jag få ut av det här? Nej, då är det bättre att delta och bidra. Då hjälper du Gud att göra gudstjänsten till ett levande tilltal. Och det är ditt bidrag, kan ingen annan fylla. Dessutom i gudstjänsten så får man träffa de människor som på många sätt betyder väldigt mycket för en själv och dela gemenskapen med dem. Varför firar vi gudstjänst på söndag? Ja, här har vi kopplingen tillbaka till sabbaten och 7-dagarsveckan. Och vi präglas än idag i våra liv av 7-dagarsveckan som kommer ifrån Gud, Gamla testamentet. De flesta kristna, och även vi i Citykyrkan, vi firar gudstjänst på söndag. Och det har kristna gjort i alla tider. Och det är för att det var den dagen då Jesus uppstod. Ibland så nämner man någonting som kallas för att man firar gudstjänst på den 8:e dagen. Och det är den dagen som ligger efter veckan slut. Och det är den dagen som pekar framåt, dels på den nya värld som kom till när Jesus uppstod, men också på den nya värld som vi ser framför oss när Jesus kommer tillbaka. Och det är också viktigt att säga att vi firar gudstjänst på veckans första dag. Nu är det inte så i Sverige, men i väldigt många länder runt om i världen så är söndagen veckans första dag. Och det här är ett sätt att blicka framåt på veckan som kommer, att skapa kraft på en arbetsvecka eller en skolvecka. Och då samlas man för att ge veckan den skjuts man behöver. Det var min första punkt. Varför firar vi gudstjänst? Jag tänker att vi bryter där 2-3 minuter och sen samtalar vi i grupper om 2 och 2 eller 3 och 3 och diskuterar vad är det som gör att du kommer till kyrkan för att fira gudstjänst? Då tänkte jag att vi fortsätter. Det har gått 2-2,5 minuter ungefär. Vad ska då en gudstjänst innehålla för att kallas gudstjänst? Vi börjar läsa i Bibeln och vad Paulus skriver i första Korintherbrevet. Och ni som har med era biblar eller appar kan slå upp första Korintherbrevet 14 och 26. Och då står det så här. Hur ska det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge. En psalm, en undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse. Ni har säkert andra översättningar här i Folkbibelns översättning. Tidigt i kyrkan så var sammankomsterna de var flerstämmiga. Och vad innebär det? Jo, Paulus uppmanar oss här att verkligen delta i gudstjänsten. Och sådana här gudstjänster där man deltar, de är verkligen spännande. Och i vår tid så finns det något som kallas för Messy Church som är inspirerad av det. Och det här är också ett väldigt bra sätt att träna på att använda sina gåvor. Men samtidigt kräver det självklart ordning, och det pratar Paulus väldigt mycket om, framförallt då i första Korintherbrevet. Sen är det här för många en utmaning att delta i. Och sen kan det vara så att vid större sammankomster och i större kyrkor och större gudstjänster, när man kanske är 50 eller 100 eller 500 eller kanske fler tusen, då är det liksom svårt att ha sådana här sammankomster. Och det som hände med den tidiga kyrkan var att när den växte och fler kom med, så började en mer strikt gudstjänstordning att framträda. Och det innebar också tyvärr att deltagarna blev mer och mer passiva. Och till slut så blev det någonting som hände framifrån ifrån scenen. Jag tycker vi känner igen det från många församlingar också. Så. Men jag tror att det tyvärr är oundvikligt i ett större sammanhang. Därför är det så viktigt att vi har kvar de här mindre sammanhangen i våra kyrkor. Som hemgrupper eller mindre sammankomster där man kan verkligen praktisera och öva och göra det som Paulus skriver om. Okej, tillbaka till innehållet i gudstjänsterna då. Jag ber också slå upp det som Scott läste innan, Apostlärningarna 2:42. Apostlärningarna 2:42. Och där står det: de höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. De första kristna, De tog med sig sina judiska traditioner som bön, och då bön som både tillbedjan och förbön, också lovsång då. Och de tog med sig bibelläsningen, det var en central del i de judiska synagogsgudstjänsterna. De tog med sig undervisningen, de tog med sig gemenskapen. Och till det kom det också de här nya sakerna som Jesus instiftade. Och då pratar jag om både nattvarden och dopet. Och nattvarden i sig, som jag kommer mer till sen, hade en judisk bakgrund i form av gemenskapen vid måltidsbordet och vid påskmåltiden. Och påskmåltiden här visar ju verkligen på hur Gud räddar sitt folk genom historien. Och Jesus pekar på det här sen, där Jesus räddar oss människor. Och dopet i sig har också en judisk bakgrund. Och egentligen i form av två delar. Dels i form av de här reningsriterna som fortfarande förekommer i judisk tradition, när man gör sig ren på olika sätt innan både maten och innan man går till templet. Men också har vi det så kallade proselytdopet, det har ni säkert hört talas om, som var ett sätt för icke-judar att ansluta sig till den judiska tron. Men i och med Jesus fick både dopet och nattvarden en ny betydelse. Så efter ungefär en generation i fornkyrkan så hade sammankomsterna, som då hade börjat firas på söndagar istället, utvecklats till att ofta innehålla bön och lovsång, som då kopplades till den gemensamma bibelläsningen. Det fanns undervisning, predikan, och det var kopplat till både dopet och nattvarden. Och från det sen så har den där rika floran av kristen liturgi utvecklats. Men det finns en rimlig logik i det här såklart. För det första, Gud talar till oss i gudstjänsten i allt som vi gör, i alla delar. Och brödsbrytelsen som Jesus pratar om, det utvecklar sig till en gemenskap i församlingen, men också med den uppståndne Jesus. Och då Jesus både som människa och Gud. Och dopet kommer att bli en sån här central medlemsintagning mitt i församlingen på gudstjänsten. Har vi i Citykyrkan någon liturgi? Ja, om vi säger att definitionen av liturgi är gudstjänstordning, har vi en gudstjänstordning i Citykyrkan? Ja, det har vi. Och lite speciellt idag när vi inte riktigt har mötesledare. Ja, det tycker jag var väldigt spännande. Men jag tror inte att vi skulle säga att vi har egentligen så mycket rituella meningar i det vi gör. Men vi har i alla fall en gudstjänstordning. Och för er då som har varit med här ett tag, eller för er som är nya, så fungerar det alltid så att när du kommer innanför dörren på gudstjänsten, före gudstjänsten, så ska det finnas någon som tar emot dig. Och om det är riktigt bra så även anvisa en plats. Lokalen, och det här är inte bibliskt, den fylls ofta på bakifrån. Men nu tycker jag vi ändrar. Vi fylls på ofta på mitten istället. Det tycker jag är häftigt. Och klockan 10:30 sharp, men inte idag, så går mötesledaren fram och hälsar alla välkomna och berättar vad som kommer hända under dagen. Och 10:30, det är ingen helig tid, bara så ni vet det. Utan det står ingenting i Bibeln om att man ska fira gudstjänst 10:30. Utan det är en kompromiss mellan 10 och 11. Efter att mötesledaren har inlett så brukar vi följa upp detta med en eller två sånger som gärna är barnvänliga. Och sen har vi någon form av reflektion eller reflektiv karaktär och någonting som kommer från mötesledaren och någon annan. Och därefter går söndagsskolledarna upp och berättar vad söndagsskolan ska innehålla. Och sen tar de med sig barnen upp till söndagsskolan, och samtidigt som vi spelar Vi är kompisar. Känner ni igen det här? Ja, det är inte så riktigt så idag, men nästan så. Och sen följer en psalm och en lovsång, och under psalmen samlas kollekten upp. Och sen så har vi en predikan som ska vara oemotsagd, och den ska hålla på någonstans mellan 22 och 29 minuter. Alltså, är ni med? Vi har en gudstjänstordning i Citykyrkan. Ja. Sen kanske den inte är liksom fastställd och liksom slagen i sten, men vi har en liturgi här. Bra, då tänker jag att vi sätter oss igen, 2 och 2 och 3 och 3. Och kan ta föregående bild, Signe, tror jag. Det står vilken frågeställning det är. Ja, vad tycker du en gudstjänst ska innehålla? Och är det någonting vi skulle göra mindre av eller mer av? Och ni får jättegärna säga i gruppen att predikanten ska prata lite kortare om ni tycker det. Då har det gått ett par, tre minuter. Jag tänker vi bryter där och går vidare. Nu tänker jag vi skulle prata om varför vi firar nattvard. Och jag personligen har alltid tyckt att nattvarden är ganska svår att förstå och tolka. Och då är det inte så konstigt att det finns ganska många olika nattvardssyner i kyrkorna runt om i världen och sätt att fira den på. Men låt oss läsa första Korintierbrevet 11:24-25. Och där citerar Paulus Jesus och säger så här, nu ska jag läsa högt. Jesus i det här fallet då, han tackade Gud, bröt det och sa: detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sa: denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig. Här ser vi tydligt att nattvarden firas till minne av Jesus. Och i Matteus och jag tror även i Lukas så står det också att Jesus säger att vi ska fira nattvarden till minne av honom ända tills dess han kommer tillbaka. Detta är alltså en tydlig uppmaning till oss kristna att fira nattvarden. Från Jesus. Jesus, han firade den judiska påskmåltiden. Och troligen är det så att den profetiska bakgrunden till nattvarden kommer ifrån den judiska påskmåltiden. Och den visar på hur Gud räddar sitt folk genom historien och slutligen också gör det då genom Jesus Kristus. Den judiska påskmåltiden, den är verkligen bombarderad med symboler som på olika sätt utgör profetiska förebilder till Jesus, till korset och till nattvarden. Men det finns också ett antal karaktärsdrag i påskmåltiden som senare kommer att påverka hur de första kristna kom att fira Herrens måltid. Jag kommer med några punkter här. Jag vill att ni lyssnar på de här punkterna om påskmåltiden och fundera på hur vi firar nattvard idag. Okej. Första punkten. Vid påskmåltiden samlades man för att äta sig mätt. Påskmåltiden var en måltid med människor som man hade en personlig relation med. Vid påskmåltiden låg eller satt man runt ett bord för att man skulle kunna se varandras ansikten för att kunna ha gemenskap. Påskmåltiden syftade till att man skulle kunna komma ihåg och bli en del av Guds stora räddning. Har ni tänkt lite på det? Trots att måltiden tillsammans med Jesus var just en påskmåltid, så verkar det faktiskt inte som om lärjungarna sen under det första århundradet firade Herrens måltid som en påskmåltid. Jag har precis läst förra stycket här om Apostlagärningarna 2:42 där man omnämner brödsbrytelsen, alltså Herrens måltid, som en av fyra saker som man troget höll fast vid i den tidiga församlingen. Lukas i Apostlagärningarna här berättar att församlingen i Jerusalem dagligen var tillsammans i hemmen för att bryta bröd och hålla måltid med varandra i jublande innerlig glädje. Herrens måltid var alltså inte en årligen återkommande högtid, utan något man ägnade sig åt dagligen. Och ingenting tyder på att den här gemenskapen var exakt som en påskmåltid. Men vi ser ju kopplingen dit profetiskt. Den andra måltiden som Herrens måltid, nattvarden, på ett mycket starkt sätt knyter an till var för de första kristna var vardagsmåltiden, vardagsmiddagen. Och när man åt som mest, det fick man vid kvällsmiddagen, och den kallades på grekiska deipnon. Och då samlades hela familjen eller storfamiljen och hushållet för att efter arbetsdagens slut äta tillsammans, umgås och vila. Och när Paulus talar om Herrens måltid i första Korintierbrevet, då använder han just ordet deipnon, Herrens kvällsmiddag. Och deipnon står på flera ställen i Nya Testamentet, till exempel om det är gästabud, som när Herodes firade sin födelsedag med ett gästabud som slutade med att de högg huvudet Johannes döparen. Det var ett gästabud. Och det är så som Paulus kallar nattvarden. För judarna så inleddes varje kvällsmiddag med att man bröt brödet med varandra. Det var en självklar början på en måltid. Och begreppet brödsbrytelse kom att bli synonymt med att äta tillsammans. Det står ju här att han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och räckte åt det. Står det i Lukas 24:30. Att göra på det sättet var för både Jesus och andra judar ett sätt att upphöja och tacka Gud, men också att förena sin djup gemenskap med varandra. På samma sätt som brödet var den naturliga inledningen av en kvällsmiddag var bägaren med utspätt vin den naturliga avslutningen. Detta inslag i vardagsmiddagen knyter Paulus an till när han skriver om Jesus. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden. Så när Jesus delade bröd och vin med sina lärjungar så skapar han inte en ny religiös ritual. Han tog något som var oerhört naturligt och vardagligt för både judar och greker. Men han gav det en helt ny innebörd. På den tiden var det självklart del av livet för i princip alla människor att äta tillsammans vid dagens slut och i samband med den måltiden dela bröd och vin med varandra. Att bryta bröd och dela en bägare var synonymt med att dela gemenskapsmåltid. Jesus startar alltså inte någonting nytt den natten han blev förrådd, utan han tog människors befintliga middagar och gav den ett helt nytt innehåll. Jag tänker vi ska prata lite om det. Kan vi ta fram ett par bilder, tror jag. Så har jag en frågeställning. Jag kan ta nästa bild. Där, ja. Fundera på tillsammans 2, 2, 3, 3. Utifrån hur vi brukar fira nattvard. Vad skiljer vår nattvard från den fornkyrkliga, alltså de första kristnas nattvard? Finns det någonting här vi kan lära oss av den? Ett par, tre minuter. Då så. Då får ni tystna så sakteliga. Jag vet inte om jag har vänt upp och ner på er föreställningsvärld lite om nattvarden nu. Och om det troligen var så som fornkyrkan firade nattvarden, så finns det faktiskt ytterligare dimensioner, och det är det som gör att nattvarden är så bred. Och det här är inte enkelt, för att nattvarden kom sedan att förändras över tiden, och det beror ju på att nattvarden innehåller flera dimensioner. Låt oss läsa Bibeln. Jag tror att nästa sida så har vi ett bibelord. Ser ni de där bibelorden? Ja, vi har de här två bibelorden. Första Korinthierbrevet har vi läst. Jesus tackade, Gud bröt det och sa: detta är min kropp som offras för er, gör detta till minne av mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sa: denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig. Och så läser vi från Matteus 26-28. Medan de åt tog Jesus ett bröd, och efter att ha läst tackbönen bröt han det, gav åt sina lärjungar och sa: tag och ät, detta är min kropp. Och han tog en bägare, och efter att ha tackat Gud gav han den åt dem och sa: drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Det är nu det börjar bli svårt när vi jämför bibelord med varandra. För när vi börjar jämföra dem så ser vi att det finns mer än bara symbolik. Här utlovar Jesus syndernas förlåtelse för den som tror. Men vad då, säger ni? Räcker det inte med korset? Jo, det tycker jag att det gör. Det gör det. Men här verkar Jesus utlova ytterligare en dimension. Det är därför vi har både en symbolisk innebörd i nattvarden och en så kallad sakramental innebörd i nattvarden. Nu ska jag prata lite gamla gubbar och så. Vi kan ta nästa bild. Vi ska prata lite nattvardssyn. Ni känner igen den hand till höger, känner ni igen, va? Det är Martin Luther. Ja, Martin Luther. 1529, så för snart 500 år sedan, så skulle Luther och gubben till vänster, det är den schweiziske reformatorn Zwingli, de skulle träffas i Marburg i Tyskland för att komma överens om en gemensam evangelisk plattform för att reformera hela kyrkan. Så vi hade flera olika parallella reformationer samtidigt i Europa, framförallt den tyskspråkiga världen. Varav Luther är den som för oss är den mest kända, men det förekom en ganska nästan ännu mer radikal i Schweiz samtidigt. Och de hade skissat, Luther och Zwingli och ett antal andra gubbar, de hade skissat på 15 punkter att komma överens om. Och de lyckas med 14 av punkterna att komma överens om. Och det tycker väl ni är jättebra att komma överens om, 14 av 15 punkter. Men den sista punkten som de inte kom överens om, det var självklart synen på nattvarden. Och idag så har vi är drabbas av det fortfarande i frikyrkan. Alltså Svenska kyrkan och lågkyrkan, de har en luthersk nattvardssyn. Men vi däremot, vi traditionellt, vi befinner oss lite mellan de här båda gubbarna, både mellan Luther och Zwingli. Men vad var det då som skilde dem i synsätt? Vi kan ta nästa bild, då har vi bibelorden igen. Och vi ser ju till exempel då att i Korintierbrevet 11, 24-26 så lägger Luther och Zwingli olika vikt på orden i bibelorden. Luther la fokus på för er och detta är min kropp. Och Zwingli la fokus på gör detta till minne av mig. Zwingli såg nattvarden som dels som en symbol, som en förlovningsring. Som brudgummen, i det här fallet Jesus, ger sin brud för att försäkra henne om sin kärlek. Men han såg också det som en minnesstund för Kristus som inte är fysiskt närvarande. Och här hittar vi ganska tydligt en skillnad i synen på Kristus mellan Zwingli och Luther. Och vi kan titta i Matteus här sen, 26-28. Så står det så här. Medan de åt tog Jesus ett bröd och efter läst tackbönen bröt han det och gav till sina lärjungar och så vidare. Och tag och ät, detta är min kropp. Detta är mitt blod. För Luther var de här verserna superklara, jättetydliga. Brödet är Kristi kropp. Och vinet är Kristi blod. Luther såg alltså i nattvarden att Kristus var fysiskt närvarande. Både som människa och som Gud. Och Luther betonade just detta. Och han betonade också det här som låter lite speciellt. Det kroppsliga ätandet eller kamliga mottagandet i nattvarden. Och det har vi ju i de här instiftelseorden. Eller inte instiftelseorden. När vi delar ut nattvard säger vi fortfarande för er utgiven och för er utgjutet. Och till syndernas förlåtelse. För Luther var alltså inte nattvarden en mänsklig prestation för att försona sig med Gud, utan det var faktiskt Gud som var närvarande. Zwingli däremot, han ansåg att det där är, som står där, det där är ett bildligt uttryck. Han jämför med Johannes 15:1 där Jesus till exempel säger jag är den sanna vinstocken. Och det är i det här fallet så ser Zwingli att det här betyder, det betyder att det betyder mitt blod, det betyder min kropp. Och dessutom så kunde för Zwingli inte Jesus överhuvudtaget vara närvarande vid nattvarden, för han sitter ju vid Gud faders högra sida. Så. Och Zwingli hade ingen aning vad det var någonstans. Så. Och här ser vi också en inkonsistens i Luthers och Zwinglis bibeltolkningar. Zwingli tolkar är bildligt, både som Gud och människa. Medan Luther tolkar det ordagrant. Zwingli tolkar Guds högra sida ordagrant som en plats någonstans, men vi vet inte var. Medan Luther tolkar det mer bildligt. Som att himlen är i en annan dimension. Och den dimensionen innebär att han faktiskt kan vara fysiskt närvarande. Är det svårt? Ja det är så. Här ser vi också skillnaden i olika synsätt kring Kristus. För Luther så var Kristus en enhet både som Gud och människa. Och det är han fortfarande, enligt Luther. För Zwingli var det mänskliga inte lika viktigt. Och här var Zwingli så radikal att hans efterföljare Jean Calvin, som en generation senare tog över det reformerta ansvaret, han var tvungen att korrigera honom på flera punkter. Hur ska vi då läsa det här då som frikyrka? Ja, Bra fråga. När jag läser fram och tillbaks så tror jag att nattvarden, den är både symbolisk men har också en sakramentell betydelse för syndernas förlåtelse. Och det var så som fornkyrkan också tolkade. Det lekamliga mottagandet är jag lite fundersam kring. Men jag tror absolut att Kristus är närvarande både fysiskt och andligt i nattvarden. Och det var intressant, vi tittade på här på söndagsäventyrsvideon innan när han sa att Jesus var med på motorcykeln. Ja, det är en luthersk syn på Jesus. En reformärt har sagt, nej det kan han inte vara för han är ju vid Gudfaders högra sida. Jag tycker att Luthers nattvardssyn känns faktiskt djupare och mer heltäckande än Zwinglis symboliska syn. I nattvarden får Luther med sig den Kristus som människa som vi kan identifiera oss med. Vi kan identifiera oss med hans liv. Och vi får också med den Kristus som har lidit som människa. Vi får också med oss försoningsoffret. Och dessutom får vi med oss Kristus som har uppstått och besegrat döden. Korset i det här synsättet blir det centrala. Och Jesus är närvarande i nattvarden. Och samtidigt blir nattvarden mer påtaglig och helig. Och mer påtaglig och helig än vad en gemenskaps- eller festinriktad och kanske ibland lite ytlig gemenskaps- och minnesmåltid kan bli. Att fira nattvarden som enbart som till minne av mig känns helt klart fattigare. Samtidigt finns det en risk med Luthers nattvardsteologi. Att flytta tron och tillbedjan från Jesus, från honom som person till nattvarden och rit. Det är inte så bra. Okej. Det ser helt matta ut nu. Ja. Då tar vi sista frågeställningen. Då tar vi nästa bild. Nu har vi hört om två nattvardssyner. En symbolisk gemenskapsmåltid och en helig stund med Kristus som närvarande. Hur tänker vi i Citykyrkan? 2-3 minuter. 2 och 2, 3 och 3.